Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Olösta mord, Sven Sjögren, del 30. Det här avsnittet är skrivet av Urban Gärdek med research av Urban Gärdek, Torbjörn Bremer och Tobias von Braun. Stort tack till alla som har skickat in tips till oss och alla som erbjuder sig att ställa upp för att hjälpa till i sökandet efter svar på vad som har hänt Björn och Sven. Om du vet någonting om fallen Sven Sjögren eller Björn Adolfsson som kan bidra till att de hittas, då ska du mejla vår grävgrupp på tips.olostamord@gmail.com. Kontaktinformationen finns även i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det här är det sista avsnittet i grundserien om Sven Sjögren och Björn Adolfsson, men sökandet är inte över. Vi kommer återkomma till båda fallen i senare avsnitt. En fråga nu har du funderat på är vad som ska hända med podden Olösta mord. Innan vi började Sven Sjögren-serien kom podden ut varannan vecka. Jag ska fundera på det fram till nästa avsnitt. Men om ni tycker att det är en bra podd och ni vill att den ska fortsätta komma ut varje vecka så kan ni bidra till det genom att swisha till podden. Numret står i avsnittsbeskrivningen. Där finns även kontaktinformationen som sagt. Men i nästa avsnitt kommer jag komma med besked och det behövs någon form av finansiering av podden. Jag startade den som ett experiment under pandemin och nu hoppas jag att pandemin snart är över. Men jag tar det i nästa avsnitt. I det förra avsnittet fick vi följa händelseutvecklingen som ledde fram till situationen som rådde i början av oktober 1972. Bulvanen hade då tidigare under våren sålt ett kontrakt för Sjögrens södra skifte till direktören och han hade fått en stor summa kontanter i förskott. De pengarna hade han inte överlämnat till Sjögren utan istället använt dem för att köpa en fin villa vid havet i Brisund. Kontraktet var dock enbart upprättat för skens skull och Sjögren hade av allt att döma papper hemma som skulle göra att köpet skulle ogiltigförklaras om saken drog till sin spets. Bulvanen hade dessutom fått ytterligare stora summor i kontanter för att sälja ytterligare två kontrakt för några av Sjögrens mindre markbitar. Kontrakt som senare kom att visa sig vara rena förfalskningar. För att Bulvanens bedrägeri mot direktören inte skulle uppdagas och för att direktörens viktiga markköp inte skulle gå om intet fanns det bara en lösning. Sven Sjögren måste bort. Det har under utredningens gång framkommit ett antal olika mer eller mindre välgrundade teorier om vart Sjögren kan ha tagit vägen. Den första teorin som polisen arbetade efter i början av utredningen var att Sjögren verkligen hade åkt till fastlandet precis som Bulvanen hade sagt. Det undersöktes noggrant. Ingenting har kommit fram under utredningen som talar för att Sjögren lämnade ön. Vi bedömer därför att alla teorier som inbegriper att Sjögren lämnade ön frivilligt, till exempel att han skulle emigrera till Australien, de kan avskrivas. Det mesta talar för att Sjögren blev mördad. Men vart tog i så fall kroppen vägen? Som nämndes i förra avsnittet så talar tillgängliga bevis och indicier för att bulvanen på eftermiddagen torsdagen den 5 oktober hade åkt till Lummelunds bruk. Sjögren hade då vid tillfället jobbat med att plöja på sina åkrar in till minkfarmen. När bulvanen anlände avslutade Sjögren plöjningen och åkte tillbaka till sitt hus. Där fikade han och bulvanen i finrummet. Det verkar som att Sjögren i samband med detta fått i sig ett sömnmedel eller något annat giftigt ämne. Sannolikt har det här ämnet börjat verka redan inom mindre än en timme. Sjögren förefaller ha gått och lagt sig i sin säng. Han vaknar dock till av ett kraftigt illamående och kräks ut över sin TV-apparat. Härifrån kan man tänka sig två olika huvudscenarion. Antingen avlider Sjögren redan här, hemma i sängen, antingen av förgiftningen eller så blir han strypt i sitt nu hjälplösa tillstånd. Ett annat möjligt scenario är att bulvanen hjälper Sjögren i förtrappan ut till bilen under förevändning att han ska ta honom till sjukhuset. Därefter skulle bulvanen i så fall ha kunnat kört honom till en undanskymd plats för att avsluta jobbet, om han nu är gärningsmannen. Ett par timmar senare hämtade bulvanen sin fästmö på Domus. Hon hade då inte märkt någonting onormalt med honom. Med tanke på de psykopatiska drag som bulvanen uppvisade är det möjligt att tänka sig att han skulle kunna hålla masken även om han kort innan hade begått en fruktansvärd våldshandling. Som tidigare nämnts hade bulvanen senare på kvällen strax innan midnatt plötsligt gett sig av från villan i Brisund. Hans förvändning var att han skulle laga ett stängsel. Fästmön hade tyckt att detta lät extremt märkligt. Hon valde att inte berätta någonting om det för polisen under utredningens första skede. Det kom fram först ett par år senare, efter att hennes och bulvanens relation hade tagit slut. Men vad gjorde då bulvanen i skydd av mörkret den där natten? En väldigt rimlig hypotes är att han den natten åter besökte Sven Sjögrens hus. Enligt Sjögrens granne Mjölnaren hade Sjögren den kvällen haft ljuset på i sitt hus till sent på kvällen, och det var väldigt olikt Sjögren. Mjölnaren hade även vaknat till under natten av att han hörde hur en bil åkte in till Sjögrens gård. Om det var bulvanen, vad gjorde han då vid Sjögrens hus denna sena timme? På något sätt måste Sjögren uppenbarligen ha lämnat huset. Om han inte lämnade huset redan när symptomen på förgiftning inträdde utan avled huset, så måste bulvanen, om han nu låg bakom försvinnandet, på något sätt ha fått ut honom. Sjögren vägde över 100 kilo, så det kan inte ha varit lätt. Bulvanen var ju utbildad till brandman. En av de viktigaste färdigheterna en brandman lär sig är just att kunna lyfta ut medvetslösa personer, även tunga sådana, nedför trappor och ut ur brinnande byggnader. Bulvanen var alltså sällsynt lämpad för just den uppgiften. Bulvanen har av allt att döma även planterat den sista av köpehandlingarna i Sjögrens finrum. Vidare har han sannolikt också letat upp och tagit med sig Sjögrens kopia av kontraktet för det södra skiftet med tillhörande återköpsklausul. Han har sannolikt också letat efter Sjögrens kavaj men inte hittat den. Den låg ju i köksingången. Istället verkar han ha tagit en mörk kostym som Sjögren brukade ha vid begravningar. Han har även plockat med sig Sjögrens gula ytterrock. Det förmodligen i syfte att ge intrycket av att Sjögren verkligen hade åkt till fastlandet. Slutligen har han släckt och låst huset. Nyckeln tog han med sig. En av de tidigaste teorierna under den ursprungliga utredningen var att Sjögren hade grävts ner under den nyanlagda vägen in till gården. Den teorin bedömer vi kan avskrivas också, för polisen sökte igenom vägen. Det är svårt att tänka sig att de skulle ha missat kroppen då. Om Sjögren var kvar i huset efter förgiftningen bör bulvanen därför ha lämnat platsen under natten med kroppen i baksätet eller i bakluckan. Teorin att Sven Sjögren maldes ner till minkfoder i foderkvarnen var tidigt en populär teori. Och det är osäkert hur noga den teorin följdes upp, om den alls följdes upp. Inga anteckningar eller dokument som tyder på att någon utredning av denna möjlighet genomfördes har i varje fall återfunnits i polisens bevarade utredningsmaterial. Det finns dock inte jättemycket som talar för foderkvarnsteorin. Visserligen finns det andrahandsuppgifter om att den person som var ansvarig för att mala minkarnas foder verkar ha fått tillgång till mer pengar än vanligt efter försvinnandet. Men i övrigt rör det sig mest om teorier och ryktespridning. Det är dock ett effektivt sätt att göra sig av med en kropp. Och skulle det gå till på det viset så skulle det idag vara helt omöjligt att hitta några kvarlevor överhuvudtaget. Vi kommer därför att lämna även denna teori därhän. Ytterligare en teori som figurerade tidigt under utredningen var att Sjögren skulle ha blivit ingjuten i källaren i Bulvanens villa i Brisund. Bulvanen hade kort efter försvinnandet sysslat med murnings- och gjutningsarbeten i källaren. Det påstås även att villans tidigare ägare hade varit involverad i spritsmuggling på 20-talet. Av den anledningen skulle det ha kunnat finnas dolda utrymmen i villan som skulle kunna dölja en kropp, teoretiskt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den här möjligheten verkar ha undersökts av polisen, åtminstone till viss del. De har bland annat slagit hål i golvet med hjälp av en slägga. Även om denna teori kanske inte helt har kunnat uteslutas så ter den sig i alla fall osannolik. Det hade varit omöjligt för Bulvanen att hävda att han inte hade haft någonting att göra med mordet om kroppen hade hittats i hans eget källargolv. De två slutgiltiga teorierna som har förekommit i utredningen är att Sjögren antingen dumpades i havet eller begravdes någonstans på ön. De två teorierna ska vi nu titta närmare på. Teorin att Sven Sjögren dumpades i havet uppkom ganska tidigt i utredningen. Det blev efterhand huvudspåret sedan den nyanlagda vägen hade grävts upp. En undersökning av havsbotten gjordes under sommaren 1973. Tre områden hade valts ut för undersökningen utanför Brisund, utanför Lumlundsbruk och utanför Kinnarviken vid Sjögrens norra skifte. Områdena sträckte sig från stranden ut till som mest cirka 1100 meter från land. Ett djup ner till maximalt cirka 30 meter undersöktes. Det här är ett i sammanhanget väldigt litet område. Det var främst de tekniska begränsningarna 1973 som satte käppar i hjulen. Att sänka en kropp i havet är en metod som använts av många mördare genom tiderna. Med varierande framgång, som vi redan har varit inne på i fallet Björn Adolfsson, krävs det ganska mycket för att undvika att en kropp som sänks i vatten inte ska flyta upp till ytan. Bulvanen hade ju påstått att han skulle laga ett stängsel sent på kvällen. Även om fästmön inte uttryckligen minns att hon såg om man verkligen lastade in ett stängsel i bilen, så kan man mycket väl tänka sig att han lastade in ett stängsel i bilen. Att sänka en kropp i havet inrullad i ett stängsel är nämligen en metod att göra sig av med en kropp som är känd och har använts i många andra kriminalfall. Genom att rulla in kroppen i stängsel blir den tillräckligt tung för att sjunka. Samtidigt kan fiskar och andra djur komma åt att äta av kroppen. En annan faktor som påverkar en kropps förmåga att flyta upp är djupet. På djupare vatten är temperaturen lägre och det förhindrar gasbildning. Trycket från vattenmassan är också högre, vilket gör att mer gasbildning krävs för att lyfta kroppen. Ju djupare en kropp sänks, desto mindre chans är alltså att den kan flyta upp. Bulvanen var en utbildad dykare. Han bör haft koll på hur långt ut en kropp behövde dumpas för att den med 1970-talets teknik skulle vara näst intill omöjlig att hitta. Nästa fråga som inställer sig är om Bulvanen hade tillgång till en lämplig båt för uppgiften. Under utredningen visade sig att Bulvanen hade inte mindre än 3 båtar på stranden intill sitt hus. Ingen av dem var särskilt väl lämpad för några längre sjöfärder. Det var en roddbåt i trä som läckte en del ur ett hål i botten. Det var någon slags racerbåt av plywood som någon hade glömt efter en fest. Och det var en mindre jolle i plast. Vaktmästaren berättade i förhör att han vid flera tillfällen hade varit ute och fiskat med Bulvanen utanför tomten. Han berättade också att några av gångerna hade de använt träbåten och några av gångerna hade de använt den vita plastjollen. Vaktmästaren berättade att det visserligen var en spricka i botten på träbåten men att den ändå hade gått att använda något sån här. I utredningsmaterialet framgår att det vid tiden för utredningen förekommit envist rykte. Det ryktet påstod att bulvanen hade eldat upp träbåten efter att Sven Sjögren försvann. Själv hävdar bulvanen att han faktiskt hade tänkt elda upp den eftersom det var hål i botten han inte hade kunnat få den tät. Men han förnekar bestämt att han verkligen eldade upp båten. Denna båt omnämns även i en artikel i Gotlandstidningen. Där står att det skulle vara klarlagt att den hade brunnit upp redan innan Sven Sjögren försvann. Det har inte riktigt gått att få fram utredningsmaterialet om polisen lyckades fastställa om båten verkligen hade blivit uppeldad och om det i så fall hade skett före eller efter försvinnandet. Den vita plastjollen hade bulvanen i början av september kört upp till Kinnaviken vid Sjögrens norra skifte. Ett vittne hade också sett båten ligga förtöjd där den första veckan i september. Några dagar senare var båten försvunnen. Bulvanen har i förhör sagt att han hade använt båten under en andjakt. Han hade därefter rott båten tillbaka längs med stranden till Brisund. Sträckan mellan Kinnaviken till Brisund är ungefär 5 km. Båten gick alltså bevisligen att använda även för att ro längre sträckor. Om man ror 5 km rakt ut från bulvanens hus i Brisund, då hamnar man precis in till färjeleden där färjorna mellan Visby och Nynäshamn passerar. Denna sträcka borde inte ta mer än mellan 30 minuter till 45 minuter att ro. Djupet där är cirka 100 meter. Det framgår inte alls i förhören varför bulvanen hade bestämt sig för att ro hem från Kinnaviken istället för att ta båten på taket. Kanske tyckte han att det var bra motion. Men kanske var det ett test för att se hur lång tid det skulle ta att ro denna sträcka. På så vis skulle han med hjälp av en klocka kunna avgöra hur långt ut han behövde ro för att vara tillräckligt långt ut. En annan idé är den som den franska äventyren Yves Delatt framförde, nämligen att bulvanen kan använda sig av Stenkyrkehuks fyr norr om Lummelunda. Åker man cirka 3 km rakt ut från kusten vid bulvanens hus växlar fyren nämligen om från grönt till gult ljus. Där är djupet cirka 80 meter. Yves Delatt hade även fått berättat att bulvanen nästan alltid brukar åka ut till Kinnaviken med sin bil efter att det hade varit storm. Där hade han suttit och spanat ut mot vattnet och rökt cigaretter. Yves hade hittat en plats där det låg hundratals cigarettfimpar av bulvanens favoritmärke. Yves egen teori hade varit att bulvanen ville hålla koll på stranden efter stormar för att snabbt kunna upptäcka om någonting hade flytit i land. Anledningen till att bulvanen så ofta skulle sitta just vid denna strand var enligt Yv att vindarna på Gotland, särskilt när det är storm, nästan alltid blåser från sydväst. Drar man ett streck i rak sydvästlig riktning från Kinnaviken så hamnar man nämligen i princip rätt på den punkt där Stenkyrkehuks fyr slår om från grönt till gult ljus, cirka 3 km rakt ut från stranden vid bulvanens villa. Förutom det här så har också förekommit andra rykten just kring möjligheten att Sjögren skulle ha dumpats i havet. Ett av ryktena påstår att någon hade sett hur 3 personer begav sig ut i en båt, men när båten återvände innehöll den bara 2 personer. Den historien har vi inte kunnat hitta i utredningsmaterialet och den har inte gått att belägga. En annan uppgift som inte heller finns med i utredningsmaterialet, men som grävgruppen har kunnat verifiera, handlar om en fiskare som ett par år efter Sjögrens försvinnande var utanför kusten vid Lummelunda. Där pilkade han torsk på ett djup av cirka 50 meter. Plötsligt hade kroken fastnat. I tron att det var en fisk hade han försökt veva in. Men linan var alldeles stum. Han förstod då att linan måste ha fastnat i någonting i botten. Efter en hel del lirkande och ryckande kände han hur det plötsligt släppte där nere. När han fick upp kroken såg han att det satt fast någonting i den. Det var ett tygstycke som såg ut ungefär som en bit av en ylletröja. Han tyckte det var märkligt. Varför var en ylletröja på havsbotten och varför satt den fast? Men han tänkte inte så mycket mer på saken. En tid senare råkade han nämna detta för en bekant som då kom att tänka på Sven Sjögrens försvinnande. Han påpekade att Sjögren visserligen brukade vara klädd i overall, men att han ofta brukade ha en ylletröja på sig under den om det var lite kyligt. I det laget hade tyvärr fiskaren redan hunnit städa bort tygstycket från båten. Ett annat intressant fynd hade gjorts av en person på stranden vid Brisund under hösten strax innan Svens försvinnande. Personen hade hittat en i landfluten trälåda. Han blev nyfiken och öppnade lådan. Där inne låg ett kohuvud som var inlindat i en kätting. Ingen logisk förklaring till detta kunde hittas. En tanke som är svår att komma ifrån är om detta bisarra fynd skulle kunna varit något slags experiment för att testa hur mycket vikt som krävdes för att sänka en kropp permanent. Om gärningsmannen gjorde sig av med sjögrenen att sänka kroppen i havet bör detta med stor sannolikhet ha skett i skydd av mörkret under natten till fredagen den 6 oktober. En förutsättning för att denna plan i så fall skulle lyckas är gynnsamma väderförhållanden. Bevarade uppgifter från SMHI visar också att på morgonen den 5 oktober blåste det ganska friska vindar från sydväst på cirka 9 sekundmeter, det vill säga snett in mot kusten i Lummelunda. Under eftermiddagen började dock vinden mojna och i 17.00 blåste det endast 3 sekundmeter, vilket är en mycket svag vind. Runt 22-tiden vrider vinden över och blåser istället från nordost, det vill säga rakt ut från kusten i Lummelunda. Vinden är sedan mycket lugn, nästan stiltje, under hela natten. Förhållandena för att dumpa en kropp till havs var alltså i princip idealiska just den här natten. Havsteorin är alltså ett väldigt hett spår och klart värd att fortsätta följa upp. Men om grävgruppen skulle tvingas välja endast ett spår så är det nog ändå teorin att Sven Sjögren har grävts ner någonstans som står sig lite starkare. Frågan blir då, var på Gotland? Ön är stor och många teorier har framförts kring olika platser. Däribland att han skulle ha slängts på Visby soptipp eller blivit ingjuten i grunden till matbutiken Bingebyhallen. Antagligen för att man på ett tidigt stadium trodde att Sjögren hade försvunnit i just Bingeby. En annan teori är att Sjögren skulle ha blivit begravd i en åker bara några 100 meter norr om gården. Det var en åker som då var nyplöjd och där en grav därför skulle gå lätt att dölja. Det mest intressanta av dessa spår rör dock den observation som gjordes på en enslig skogsväg på Lojstahed strax söder om socknen Guldrupe på mellersta Gotland. Klockan var runt 12 på fredagen den 6 oktober när lantbrukaren Gösta Johansson hade kommit åkande på den lilla skogsvägen. Plötsligt såg han en bil kom åkande hög fart på en avtagsväg från vänster. Bilen tvärbromsade. Gösta stannade sin bil och klev ut. Han uppfattade situationen som att någonting inte stod rätt till. Som att en olycka hade skett. Han såg bilföraren och att denna hade en keps eller mössa och verkade sitta nersjunken i bilen som om han ville dölja sig. Bilen var röd och påfallande sjaskigt i utseendet. Den röda bilen hade därefter gasat iväg i full fart med sladdande bakdel innan Gösta hann se något mer. När Gösta såg bilden i tidningen på bulvanen blev han övertygad att det var samma person som han hade sett på skogsvägen. Den bil som bulvanen hade vid försvinnandet var just röd och såg även påfallande sjaskig ut. Denna observation är intressant av flera olika anledningar. Kanske främst med anledning av att lantbrukaren med hjälp av ett kvitto med säkerhet kunde låsa observationen till just fredagen den 6 oktober. Alltså den dag och tid som bulvanen hela tiden hade hävdat att han och Sjögren satt på Domus och åt lunch. Men vi vet ju nu att det inte var så. Istället framstod fredagen den 6 oktober mer och mer som en gapande tom lucka i bulvanens historia. Vi vet att han på morgonen lämnade av sin fästmö hennes dotter i Visby och att han besökte spannmålsmagasinet i hamnen. Med stor sannolikhet besökte han grävmaskinsfirman på eftermiddagen. Men vad gjorde han alla dessa timmar däremellan? När förhörsledaren i ett av förhören pressar bulvanen på den här punkten och frågar honom om han kanske inte hade tagit en liten tur ner till Guldrupe eller Lojstahed denna dag, så vill bulvanen inte helt förneka att detta skulle kunna vara möjligt. Skulle det ha varit så att bulvanen i princip hela denna dag befann sig ute på Lojstahed, så förstår man att han var mån om att lägga ut dimridåer och försöka skapa en ny tidslinje för denna dag för att därigenom kunna ge sig själv ett alibi. Den väg som den röda sjaskiga bilen kom åkande ifrån leder dels till de jaktmarker som bulvanens släkt arrenderade av Svenska kyrkan, dels till ett flertal gamla nedlagda sand- och grusgropar samt till sist en utdikad myr. På den utdikade myren har Bulvanes familj under många år bedrivit jordbruk. Det här rör sig om mark där Bulvanen har växt upp och som han kände lika bra som insidan av sin egen ficka. Om det var någon plats på ön där han kände till bra ställen för att gömma en kropp, så var det precis på den här platsen. Polisen hade också efter Gösta Johanssons observation blev känd undersökt delar av detta område ganska noga. Men långt ifrån hela området genomsöktes någonsin. Därför är det första hand detta område på Lojstahed samt efterforskningar på havsbotten utanför Lummelunda som står på agendan när grävgruppen nu planerar skarpa eftersöksåtgärder. I första hand kommer området på Lojstahed att genomsökas med hjälp av Missing People för att identifiera intressanta platser som kan vara värda att titta närmare på. Grävgruppen har även fått kontakt med ett kroatiskt team som arbetar med hundar för eftersök av skelettrester. Dessa arbetar både inom arkeologiska utgrävningar och kalla fall. De här hundarna har en otrolig förmåga att hitta mänskliga skelettrester som är upp till hundratals år gamla, även om de är ganska djupt nedgrävda i marken. Steg två blir därför att genomsöka intressanta områden med hjälp av detta hundteam. Parallellt har även kontakt etablerats med ett företag som arbetar med kartering av havsbottnar. Dessa kommer med hjälp av modern sonarteknik snabbt kunna skanna av en stor del av havsbotten där främmande föremål som till exempel metallstängsel, tunnor eller liknande lätt kan urskiljas. Därefter kan dessa undersökas närmare med hjälp av en undervattensrobot. Samtliga dessa åtgärder kommer givetvis att utföras i samråd med Gotlandspolisen. Även om de flesta av de här åtgärderna kommer att utföras helt eller delvis ideellt, så kommer det ändå att krävas en ganska rejäl budget för att få allt detta gjort. Grävgruppen har därför valt att starta en insamling för att försöka få ihop de pengar som krävs. Och här vill jag påpeka att den här insamlingen alltså inte sköts av mitt poddföretag eller av den här podden, utan här är grävgruppens initiativ och ledare för projektet är Urban Järdek. Den största belöningen blir självklart om vi faktiskt kan hitta Sven Sjögren. Men grävgruppen också valt att ge ett antal tackgåvor till de av er som väljer att donera till den här sökinsatsen. Varje person som donerar över 100 kronor kommer därför som tack att få tillgång till ett exklusivt specialavsnitt av podden Olösta mord. Varje person som donerar över 500 kronor kommer dessutom som tack få en signerad förstaupplaga av Urban Järdeks kommande bok om fallet. Varje person som donerar 2500 kronor eller mer kommer förutom allt detta även få en exklusiv guidning på plats i Lummelunda av Urban och grävgruppen, samt även få närvara på den middag som kommer hållas i Lummelunda under augusti 2022 inför 50-årsminnet av Svens försvinnande. Notera alltså att allt det här går via grävgruppen och inte via den här podden. Swish-numret som står i avsnittstexten till podden ska alltså inte användas. Donationerna till eftersöksprojektet kommer att ske via Swish och Kickstarter. Om donationsmålet inte uppnås och dessa åtgärder inte kan genomföras, så har grävgruppen lovat att samtliga donationer kommer att återlämnas. Mer information om allt detta samt hur man donerar hittar man på hemsidan www.hittasjogren.nu. Alltså www.hittasjogren.nu. Allting är små bokstäver och inga prickar över öet. På den hemsidan har grävgruppen även lagt ut bilder och annat material som hör till fallet. Adressen till hemsidan kommer också finnas i avsnittstexten och på sociala medier. Som om inte allt detta vore nog, så kan jag även meddela att en dokumentärfilm för närvarande spelas in om fallet, där jag och medlemmarna i grävgruppen kommer att medverka. Och även om serien om Sven Sjögren och Björn Adolfsson nu är över, åtminstone för tillfället, hyser vi som sagt gott hopp om att vi i framtiden ska kunna komma med uppdateringar i takt med att nya uppgifter framkommer. Och vem vet, kanske blir Olösta mord den första av mina poddar som faktiskt medverkar till att lösa ett ouppklarat försvinnande. Olösta mord finns på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Tack för att ni har lyssnat på 30 30 avsnitt om Sven Sjögren och Björn Olofsson. I nästa avsnitt kommer ni få höra någonting annat. Tack för att ni lyssnar på Olösta Mord.